Hej och välkomna till podden Företagande på riktigt. En programserie där företagsekonomiska forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar, strategier och tankar. Jag som är dagens värd heter Malin Sundström, är professor i företagsekonomi och forskar bland annat om detaljhandel, digitalisering och köpbeteende. Och idag, mina vänner, så har vi en fantastiskt spännande gäst här. En som verkligen är detaljhandel. Johanna Karlsson, välkommen.
Hej, tack.
Det är så kul att du är här. Och Johanna, du gör ju en sak som jag alltid har velat göra. Men jag har aldrig vågat. Du driver en liten specialbutik, eller hur?
Ja.
Och det är faktiskt inte vilken butik som helst heller. Vad heter din butik?
Vi heter Chokladmaja.
Ah. Och var ligger ni någonstans?
Vi ligger på Österlånggatan 41 i Trollhättan.
Okej. Okay. Så kul att du är här, Johanna. Och jag måste berätta lite grann om hur det kommer sig att du är här. För det är ju så här att jag har ett forskningsprojekt tillsammans med Trollhättans stad. Och en av stadsutvecklarna och jag var ute och upptäckte stan. Och då gick vi förbi din butik. Och när jag gick förbi den butiken så sa jag bara, här vill jag gå in.
Vad kul.
Och där stod du.
Ja, där står jag.
Där stod du. Och jag vet ju att du och jag har pratat om det här, men jag tror faktiskt inte att det är så många människor som vet vad det innebär att driva en lite mindre butik på ett ställe som en mellanstor stad som Trollhättan är. Kan inte du berätta lite grann för mig, vad har du för bakgrund, du som vågar driva butik?
Ja, jag är född i företaget, eller företaganden överlag. Min pappa och mamma drev en butik ute på Överby. Mm. Där jag föddes in och låg på klippbordet. Så där 3 månader gammal. Ja, och sen så gick pappa bort. Mm. Och då hade jag ett alternativ och det var liksom att dra företaget vidare.
Hur gammal var du då?
Då var jag 23.
Ja. Då är man rätt ung.
Ja, och då hade jag en 3 månaders bebis. Ja. Så jag var mammaledig och han fick hänga med på klippbordet, han också.
Men var du aldrig rädd? Jag tänker så här att man måste ju liksom ha tänkt på oj, 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 och det är personalansvar och det är hur ska man liksom utveckla företaget och affären?
Det kan gå 2 håll. Antingen så går det skit eller så går det jäkligt bra. Ja. Jag brukar inte tänka på vad som kan hända som är negativt, utan jag brukar bara, jag kör. Har jag bestämt mig så kör jag. Och då är det fullt fokus framåt. Mm.
Tror du att det är lite typiskt för dem som idag driver specialhandel, kallar jag det, med de här lite mindre butikerna? Tror du att det är typiskt för en sån ägare?
Ja, alltså det måste det ju vara för att det ska funka. Du har ett medel som du har att använda. Och utifrån dina förutsättningar så är det bara att köra. Eller så går du i konkurs eller får stänga ner. Mm. Så det är bara att köra. Mm. Jag köpte ju mig också en våffelvagn här i somras.
Ja, just det, ja. Det gjorde du. Berätta, ja. Du måste ju berätta för våra lyssnare hur den ser ut.
Ja, den är grön.
Alltså riktigt mintgrön.
Ja, lite retrostuk. Ja. Precis som känslan i Chokladmaja när man går in i den butiken. Mm. Och den tanken väcktes när jag startade Chokladmaja, för jag spånar ju alltid, jag är ju aldrig här och nu, utan jag är alltid lite längre fram. Mm. Och då var det sådär, vad kan man göra med Chokladmaja? Ja, man kan servera varm choklad, man kan sälja, det började ju egentligen med att jag skulle bara sälja choklad. Så tänkte jag, jag behöver ha något komplement. Mm. Vad gör man med choklad bara? Mm. Ja, man äter men man dricker någonting till. Mm. Så då blir det kaffe och te. Mm. Och så tänkte jag, men jag kan servera våfflor. Men köket i själva Chokladmaja-lokalen, det fungerar inte till att sälja våfflor. Så därför blev det en våffelvagn 2 år senare.
Men det är exakt så en entreprenör tänker.
Ja.
Att man hela tiden ser möjligheter för att utveckla sin affär, eller hur?
Ja, det måste man.
Ja. Ja, jag förstår det. Ja. Men du, vad skulle du säga är de stora, alltså när man driver en butik sådär, så misstänker jag att en viktig resurs är ju din tid. Jag misstänker att du jobbar mycket mer än 40 timmar i veckan.
Ja, eller? Gud ja. Det, alltså skulle jag räkna dem så skulle jag, Ja, det går nog inte att föreställa sig. För man jobbar dygnet runt, alla vakna timmar kan man säga.
Mm.
Med tankar. Mm. Vad kan jag göra för att förbättra? Hur ska jag beställa det här? Hur kan jag utveckla detta? Och skyltfönster, hur ska jag tänka kring julens skyltfönster och sådär. Så hela tiden tänker man.
Mm.
Fakturering och administration.
Mm.
Beställningar.
Mm.
Och sen så är det ju öppettider och då får man möta kunder.
Ja, det är klart.
Ja.
Har du några anställda?
Jag har timvikarier som hänger där. Och de är guld värda.
Ja, det misstänker jag. För man måste ju ha lite avlastning.
Ja.
Ja. Du, jag tänker så här. Nu känns ju jag lite som en dysterkvist när jag bara liksom tänker på allting som är jobbigt och problematiskt, men när du startade den här butiken, hade du en klar bild över din målgrupp? Visste du liksom att det här kommer vara den typiska kunden för mig?
Nej, det visste jag inte. Jag kunde ana.
Vad anade du?
Jag utgick ju lite grann ifrån mitt gamla företagande. Vilka är det som är lojala? Vilka är det som inte handlar på nätet? Och då drog jag min slutsats att det är något äldre medelålders. Men det jag missade var ju den yngre kategorin. För att jag har ganska mycket yngre personer som kommer och handlar presenter till mamma eller pappa. Och de missade jag helt totalt.
Fick du ändra på någonting då när du märkte liksom att det kom in ett annat segment?
Jag har ju börjat i mina designer, för att jag har börjat designa lite etiketter som jag sätter på mina kaffe- och tepåsar. Så de har jag fått ändra lite åt lite mer, jag ska inte säga modernare stuk, men inte det här lite plottriga heller, utan mer stilrent skulle jag säga. Ja.
Så att du skruvar lite grann på den typen av detaljer?
Ja, utan att ändra själva chokladmaja, för jag vill ändå att det ska framstå som det här genuina, mysiga.
Jag tycker att det är superintressant nu när du säger det var de äldre du tänkte på, för det är de som kanske inte handlar på nätet så ofta som andra. Och så gör du ändå en sak som jag som forskare tycker är oerhört modernt och framåtriktat när du startar den här vagnen med våfflor. Du gör din butik mobil.
Ja.
Vad hade du för tankar kring det? För jag förstår att det var så att du kunde inte göra våfflor i butiken.
Nej, precis.
Men har du märkt någonting nu med när du har ett verktyg som gör dig flyttbar? Märker du att du möter andra kunder?
Ja, jag möter andra kunder som undrar, var finns du någonstans? Vad gör du? Och då får jag ju hela tiden promota att jag faktiskt säljer kaffe, te och choklad i Trollhättan. Ja, vad roligt, säger de. Och så får man berätta vart man finns och så kommer de in och så kan de säga, ja, vi köpte våfflor av dig i sommar.
Nej, men vad kul. Så att du fångar alltså upp nya kunder genom att vara där ute?
Ja, det skulle jag säga.
Ja, det där är lysande. För några år sedan så gjorde vi en del studier om det här där vi sa bland annat att i framtiden så måste vi få en handel som är flyttbar.
Mm.
Nästan som ett resande cirkussällskap.
Ja.
Alltså att man flyttar sig och är där kunderna är. Men samtidigt måste man ha pilar som pekar till en plats.
Ja.
Det är precis det här du gör. Du är så långt fram.
Det var roligt att höra.
Tycker jag.
Ja. Ja. Och sen tror jag att mycket handlar om utseende också. För att jag valde att inte köpa en för mig tråkig foodtruck. En vit eller en svart fyrkantig låda. Utan jag ville att det skulle se lite roligare ut och lite mysigare. Och det har ju fått kunder att komma fram. Åh, vad är det här? De tar kort. De köper inte alltid någonting, men de tar kort och är nyfikna. Och då fångar jag kundens intresse.
Det där är jättebra. Skulle du säga att din foodtruck pratar samma språk som den fysiska butiken i uttryck?
Lite mer lekfull kanske. Men jag skulle nog ändå tro att det är det jag vill framhäva. Lite äldre stil och stuk.
Det var exakt så som jag kände själv. Liksom att, trots att det här var liksom retro med vagnen, den här foodtrucken, så är det ju faktiskt lite samma idé. Men där du har trägolv, var jag för mig, i butiken. Om man kan andas det här lite gamla. Du har, på väggen har du någonting med tidningsutklipp.
Ja, men precis. De hittade jag i en antiklada.
Och visst är det så att det är liksom lokala nyheter från typ 50 år tillbaka?
Ja, om det stoppar. Men ja, så är det. Lite pippistuk, kan man säga så. Det är som att komma in i en karamellbutik som man bara pekar och den vill jag ha och den vill jag ha. Och det var väl lite det som är grejen. Mm. Folk vill ha personlig service. Mm. Och det är jag väldigt bra på.
Ja, det kan jag skriva under på. Men du, om du skulle råda, nu leker vi med tanken att du kanske har ett tonårsbarn och börjar närma sig en 17-18 års ålder. Skulle du säga till dina barn, satsa på detaljhandel?
Nej, det skulle jag inte.
Berätta varför.
Det är väldigt tidskrävande. Man behöver ha ett enormt engagemang. Man behöver vara social. Mm. Och man behöver vara väldigt utåtriktad och skapa goda kundrelationer. För kunden är alltid A och O. Utan kunden så har inte jag mitt chokladmaja. Mm. Det är inte bara. Det är mycket som ska till för att det ska rås i land. Mm.
Och jag vet att du och jag pratade om det här innan, att ibland kan man få känslan av att kunder generellt inte riktigt förstår den hårda vardagen som man har som egenföretagare och liten butik.
Nej, precis. Man får ju ofta väldigt många frågor om, kan du ta in det här sortimentet eller kan du göra det här? Mm. Och jag försöker ju alltid vara lyhörd inför mina kunder, för det är ju ändå de som är där och handlar. Mm. Och gör så gott jag kan, men det krävs så mycket tid. Mm. Och det är inte alltid man bara kan ta hem den där grejen. Nej. Utan då behöver du lägga en order på 10 000 kronor för att få hem det. Mm. Och sen så är det ju så att man handplockar ju mycket produkter för att få ett större utbud. Mm. Och det går inte alltid att handla av en och samma leverantör. För Nej. Då får du ett tråkigt bassortiment ofta. Mm. Så man behöver välja produkter, unika produkter. Mm. Och tänka hållbart. Vad håller över tid? Jag tänker vid julhandeln så brukar jag inte handla jättemycket produkter med julmotiv.
Nej, för annars så är de i princip osäljbara.
Ja, utan jag brukar tänka jul och nyår. För det som säljer på jul säljer inte på nyår annars med en tomte. Utan jag brukar tänka färger, färgkombinationer.
Okej.
Okay. Ja. Men det kan man göra mycket.
Och det här tror jag inte alls att man tänker på som kund. Utan man kommer in för stunden och man liksom tittar på det du har här och nu.
Ja, så är det nog. Men det är mycket som ska stämma. Mm. Man vill gärna att det ska se mycket ut fast för en bra budget. Mm. Mm. Och då behöver man tänka volym, man behöver tänka pris, man behöver tänka höjd, färg, smak. Mm. Så det är inte bara. Mm.
Men du, jag tänker på det här som man ibland, inte så ofta längre, men ibland så läser vi i media om butiksstöden. Och man pratar om att e-handeln tar över, de stora globala jättarna kommer in och blir en jättestor konkurrent. Vad tror du om framtidens butiker? Tror du att vi kommer ha butiker i Trollhättan om 10 år?
Ja. Jag har en filosofi och en tanke, och det här har jag sagt i många år redan när vi hade Ljuspunkten. Man tror ju att, jag tror att man behöver ha näthandel, absolut, för ett komplement och där kunden går in och kikar för att locka kunden in i själva butiken. Jag vill ju ha kunden in i butiken för att det kan skapa mer försäljning. Det är dofter, det är syn, alltså det är så mycket runt omkring. Och man får en kundkontakt framförallt. Men jag tror att med läget som är idag och hur tufft det har varit, så tror jag att det är många företag som kommer gå omkull. Och man har ju alltid pratat om köpcentrum och det här. Och det känns som att de har väldigt dyra hyror, och jag tror att det är mycket som kommer gå omkull för att sen våga starta upp i city. Så att jag tror att vi kommer ha ett levande centrum. Det är vad jag tror och jag vill och jag hoppas på. Där köpcentrumerna kommer inte dö ut, men jag tror att city kommer bli mer levande som det var förut, för att det är bättre hyror och jag vill ändå tro att folk vill ha ett levande centrum.
Och där är ju detaljhandeln en väldigt viktig variabel.
Absolut, jag möter kunder varje dag som säger det är tråkigt att det inte finns här eller kan vi inte mer butiker in i city? Mm. Men det innebär ju också att vi behöver stötta city så att folk vågar satsa på city.
Mm. Jag vet ibland, så tjuvlyssnar jag när jag är inne i butiker och så kan man höra någon kund som säger det är så tråkigt att det är så få kunder här. Och då hör jag ibland att butiksmedarbetare säger men det beror ju på att man e-handlar och jag ser minsann inte dig så ofta här inne. Alltså att man möter den typen av problematik genom att skälla lite på kunderna.
Ja, det tror jag inte på.
Nej.
Du ska fånga upp kunden och så ska du ge dem den servicen som de inte kan få någon annanstans. Du ska bemöta dem med ett glatt och positivt humör.
Ja.
Skämta lite. Mm. Ja, känna in stämningen och så bjud på en chokladbit så blir de glada.
Du, kan du avslöja något sånt här? Säljtrick som du har just när det gäller dina varor. Du sa att kommer kunden in så kan man få lite mer försäljning.
Ja.
Kan du inte avslöja någonting som du vet det här brukar funka?
Jo, jag brukar alltid fråga kunden, vad gillar du? Och så fångar jag kunden. Jag vet inte riktigt, jag är bara här och kikar. Men gillar du mörk choklad? Och så ställer jag en följdfråga på det. Mm. Nej, ljus choklad. Du ska få smaka här. Och då, eftersom jag har jobbat med kunden nu så vet jag ungefär åt vilket håll jag ska gå. Och då slutar det av 8 av 10 fall så köper de den chokladkakan som jag faktiskt har bjudit på. Som smakprover.
Ja.
Eller personlig service, lite glatt.
Mm.
Gubbar gillar ju när man skämtar med dem också. Så.
Och nu börjar du liksom verkligen prata kundinsikt.
Ja.
Visst får man det när man är där på golvet. Och du träffar kunder. Alltså du måste ju ha en enorm kunskapsbank.
Ja, absolut. Och framförallt är jag grym på att känna av stämningar. Hur kan jag bemöta den här kunden? Kan jag skämta med han? Eller?
Ge mig något exempel. Har du något sån här?
Ja, men det kan vara liksom goa gubbar som kommer in och är lite försiktiga och ska köpa presenter till sin fru och vet inte riktigt alltid vad de ska köpa. Och då brukar jag fråga, det kan vi plocka fram något. Vad har du för budget? Jag vet inte. Hur mycket är hon värd? Och då brukar de alltid börja skratta. Och då har jag helt plötsligt en valfri summa att handla för.
Jag är nog en gubbe, tror jag.
Ja. Och där har jag liksom fått förtroendet oftast av kunden. Och då brukar jag landa någonstans mitt emellan så vi kommer fram till en bra lösning helt enkelt.
Ah.
Ja.
Ah. Och är det där någonting som man liksom lär sig med tiden? Eller utvecklar man de där egenskaperna?
Man lär sig det genom tid, absolut. Men det behöver finnas någon form av kunskap, självkännedom, alltså viljan att utvecklas. Alltså du behöver liksom gå igång på utmaningar och vilja lösa problem.
Mm.
Du måste ha det. För det räcker inte att bara flyta med. Utan du behöver ge det där lilla extra.
Och det där lilla extra, alltså det är ju nästan lite klyschvarning på det. Men i ditt fall, så när jag står här, det här ser ju inte ni lyssnare. Men jag ser liksom en Johanna som bara glöder. Som liksom pratar om detta och verkligen går igång. Alltså, det är väl också en del av att ha det där lilla extra.
Jag tror det. Jag vill ändå tro att mina kunder tycker att jag ofta är glad och positiv.
Mm.
För det är den känslan jag vill förmedla.
Mm.
Men det lilla extra mina kunder brukar uppskatta när jag slår in presenter, när jag sätter på ett guldsnöre. Alltså, jag gör det lilla extra. Det ska liksom se bra ut. Jag nöjer mig inte med att det är halvdant.
Du nämnde i början när vi började prata här så sa du något om lojala kunder. Att, jag tror du sa något om att du vill ha lojala kunder. Eller?
Ja.
Men vad är en lojal kund?
En lojal kund för mig det är en återkommande kund. Som jag träffar mer än en gång.
Mm.
Jag blir glad när jag ser ett ansikte flera gånger.
Mm.
Och det behöver inte innebära varje vecka. Utan de kan komma en gång i halvåret. Men jag får se ansiktet igen. Jag minns så väl när jag startade Chokladmaja. Och jag stod där och det var kö utanför. Och jag sålde och sålde och sålde. Men så kände jag så här. Bara de gillar min choklad. Tänk om de inte kommer tillbaka. Det var det värsta som kunde hända. Och när jag veckan efter fick se samma kund som var där och handlade. Bara, det var så gott, jag vill ha mer. Då kände jag så här, nu kan jag slappna av. Det var gott.
Ja. Men du, även när de kommer tillbaka, händer det inte någonting? Jag misstänker att man också över tid utvecklar någon typ av relation, eller?
Jo, absolut. Herregud. Jag har kvinnor som kommer och brukar handla.
Mm.
När de fyller år så brukar deras gubbar komma in. Och så säger de, min fru brukar vara här och handla. Jaha, vem är det? Och då blir det ett namn. Ja. Och jag är ganska dålig på namn. Ja. Så då kan det bli att man får en bild visad till sig. Ja men gud, hon brukar köpa det här. Och då får ju mannen pluspoäng såklart. Och nu kanske jag avslöjar det. Men oftast så skapar man en god relation och vet vad kunderna gillar. Och jag är ganska säker på det. För att jag tar mig tiden att vilja lära känna mina kunder. Och jag är genuin gentemot det.
Mm. Det är så roligt att prata med dig. För man hör liksom verkligen hur entreprenörshjärtat klappar här hela tiden. Vad tänker du dig om framtiden? Var befinner du dig och Chokladmaja om 15 år, tror du?
Alltså, om vi inte hade haft det här med världsekonomin och sådär, och vi tänker längre än så, så har jag redan planer på att det hade ju varit roligt att öppna flera Chokladmaja-butiker i Vänersborg, alltså men i närheten. Men
som en liten minikedja.
Ja, men precis. Ja. Men det krävs också att man hittar personal med engagemang. Och det är inte alltid så lätt att hitta.
Nej. Och jag vet ju innan du sa att du skulle inte rekommendera dina halvvuxna barn framtid i retail. Vad tror du skulle krävas för att man skulle få fler personer att våga och att vilja?
Ja, vad skulle få dem att våga vilja? Jag tror att det kommer från barns ben. Alltså man ska nog lära sina barn att ingenting är omöjligt. Det har jag alltid fått lära mig. Och är det någonting jag har varit nyfiken på så har jag suttit med miniräknaren med pappa och han har sagt, ja men kör bara. Vad är det som kan hända? Pengar kan vi tjäna nya.
Ja, och det kanske är det här en inställning, en attityd som man liksom fostras in i.
Jag tror det. Mm. Jag är inte rädd att ta mig an nya utmaningar. Det finns ingenting jag inte kan lära mig. Mm. Och det mottot behöver du ha. Mm. För att om jag hade startat ett företag som, jag vet inte, inom heminredning, kläder, choklad eller, jag vet inte, men vad som helst. Mm. Om jag bara har en affärsidé så är det bara att köra. För det handlar om det. Mm. Man ska bara våga testa
sig
ut.
Jag blir så glad när du säger detta. Och samtidigt så står jag här och rannsakar mig själv lite. Därför att jag kan ibland känna att vi i akademin, vi utbildar ju en massa unga människor. Och jag tror att väldigt många av våra studenter blir lite försiktiga.
Ja.
Därför att man får så mycket risker med sig. Vad som kan gå fel. Och det här att kör, bara kör. Alltså,
ja.
Vi har inte riktigt den approachen.
Nej, och jag har inte eran.
Nej.
Så ja, vad kan vi säga med det? Antingen så kanske man är mer analytisk av sig och ser risker. Eller så är man som mig, jag ser inte riskerna. Alltså det är väl klart att jag ser risker med att jag kan inte spendera så här mycket pengar för jag har inte så mycket pengar. Men mer än så ser jag inte. Jag har de här medlen att förhålla mig till och utefter det så är det bara att köra och sen kan det gå snett på vägen. Men då är det vad det är och då får man ta det utifrån det.
För jag tror nämligen att vi skulle behöva lite fler som du. In i akademin och kanske möta, jag brukar kalla våra studenter för kidsen, men alltså liksom att möta de här unga människorna och berätta om det man är passionerad kring, det man har vågat göra. Så att vi liksom, jag tror att ni skulle kunna stötta oss ganska bra.
Och ni oss, tänker jag.
Ja, och nu kommer ju då den naturliga frågan som alla mina gäster får. Och jag tänker så här. Att om vi hade möjlighet att ge dig en företagsekonomisk forskare. Du fick låna en forskare av oss ett helt år. Har du någonting som du tänker, det där skulle jag sätta i händerna på en forskare?
Jag har ju märkt att det är väldigt svårt att nå ut. Marknadsföring liksom. Jag tycker att jag är bra på sociala medier när jag jämför mig med andra. Men jag skulle behöva hjälp med att förstå mig på kunder och hur jag ska nå ut till kunder. Mm. Vad har de för köpbeteenden? Vad kan jag locka? Hur kan jag få nya kunder? För det är fortfarande många som inte vet om mig och jag vet inte hur jag ska nå dem. Det skulle jag vilja ha hjälp med.
Ja. Och det tror jag ju att ganska många, i alla fall inom marknadsföringsämnet, alltså där har vi ju den typen av kompetenser. Men om jag tänker lite större, om vi tänker liksom det här som du pratar om, att kanske i din dröm ha några fler butiker. Vad tror du att en forskare skulle kunna hjälpa dig med en sån affärsmodell? Eller?
Ja, men jag tänker att de har ju kompetensen i hur folk kanske upplever och vad de vill ha. Och på så sätt kan jag ju ta hjälp av dem för att locka in den där kundkategorin som jag kanske inte har tänkt på. För att skapa ett mer kundflöde och göra fler kunder nöjda.
Absolut. Och jag tänker också lite grann på att man kanske skulle tillsammans med forskare utveckla lite nya format. Alltså det är inte säkert att man bara måste äga sina butiker. Utan man skulle kunna ha någon typ av franchise-format.
Absolut.
Och att man liksom räknar hem den typen av affärer.
Absolut.
Jag tror att det är jättemånga utav oss företagsekonomiska forskare som skulle älska att jobba med dig.
Men det hade ju varit jätteroligt.
Ja, jag är jätteglad för att du ville komma hit. Jag kan inte tillräckligt nog tacka dig för detta. Hoppas att du har fått med dig något spännande ifrån vårat samtal.
Absolut, det har varit jättekul.
Vad bra. För nu är det faktiskt slut på det här samtalet. I den här podden bjuder vi in spännande personer från näringslivet som Johanna. För vi vill prata om utmaningar, förändring och framtid. Är du en entreprenör eller företagare med närhet till Högskolan Väst och vill du delta i den här samtalsformen, kontakta gärna oss. Tack och hej!